Välkommen att läsa tillsammans med mig ifrån första Petrus brev. Som vanligt måste jag nog börja säga nu efter många, många, många predikningar och bibeltimmar utifrån det här fina brevet. Det här givande, mäktiga budskapet. De allra första budskapen som finns på hemsidan att tillgå, de är utifrån predikogudstjänster och de senaste har ifrån våra bibeltimmar. Så det blir lite mer av undervisningskaraktär mot slutet av serien. Men vi behöver ju både predikan och undervisning. Nu ska vi läsa i Jesu namn ifrån första Petrus brev 4, 8-11. Och idag ska vi göra någonting alldeles speciellt. Idag ska vi ta hjälp av en gammal präst att förstå Guds ord. Ni ska snart få reda på vad jag menar med det. Men låt oss läsa. Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni visa uthållig kärlek till varandra, för kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen. Och vi ber om Guds mäktiga välsignelse över läsningen av hans eget heliga ord på alla våra hjärtan. Amen. Gammal präst. Det finns en märkesman i svensk kyrkohistoria som heter Peter Fjellstedt. Och han har skrivit en stor bibelkommentar, Bibeln med förklaringar. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle ta hjälp av gamle Peter Fjellstedt idag med att se lite på kommentarerna till det här avsnittet i första Petrus brev. Först några ord om Peter Fjellstedt. Peter Fjellstedt föddes i en fattig hantverkarfamilj. Och som en liten pojke fick han valla familjens får i Dalslands skogarna runt torparstugan. Redan som barn läste han allt han kom över. Och när han var 16 år begav han sig till Karlstad för några års skolstudier. Han gjorde sig känd som ett språkgeni. Och det kom att lägga grunden för mycket av hans framtida missionsgärning. Examenskatalogen för vårterminen 1820 innehåller följande anteckningar om Peter. Begriper lätt. Utmärkt flitig. Fattig. Så de tre sakerna sa man om honom. Han begriper lätt, han är utmärkt flitig och han är fattig. Fjellstedts andliga utveckling tog under skoltiden en ogynnsam riktning. Och han blev likgiltig för Bibeln. Men 1823 började Fjellstedt studier i Lund. Då upplevde han under studietiden en stark väckelse och blev samtidigt övertygad om sitt kall att resa ut som missionär. En övertygelse som befästes under en tid som lärare vid Hernhutarnas skola i Göteborg. Hernhut, det var ju alltså en väckelserörelse från Tyskland. Och de hade spritt sig över hela Norden och hade också en skola i Göteborg. Så han var lärare där. Och där upplevde han detta andliga genombrott. Den fromhet som Fjellstedt lärde känna i Göteborg bidrog till att fördjupa hans andliga liv. Och han kom till, som han själv säger, en klar evangelisk syn på de stora bibliska sanningarna. Under en vistelse i Småland som varade 1 år och 8 månader fick Fjellstedt uppleva ett andligt genombrott. Och han säger, alla luftslott som jag byggt blev tillintetgjorda genom nådens vindfläkt. Och ingen självberedd själaspis kunde längre mätta mig. Fjellstedt hade före sin omvändelse flera gånger predikat i Långaryds kyrka. Hans predikningar bar nu prägeln av den sinnesändring som ägt rum hos honom, och kyrkan fylldes av åhörare. Sommaren 1824 började han känna kallelsen att bli missionär. Han prästvigdes i maj 1828 i Karlstad av biskop Bjurbäck. I december 1843 och januari 1844 företog han resor med Jönköping som utgångspunkt. I maj månad 1846 gav Fjellstedt sig ut på en längre predikoresa. Överallt strömmade folk till för att höra den märkliga predikanten. I slutet av april predikade han i Järreda i Kalmar län för 3000 personer som samlats från 5 mils omkrets. Likt den store hedna aposteln var Peter Fjellstedt ständigt på resa. Han älskade friden men måste ofta kämpa hårt. Han fick utstå mycket kritik men ägde även hängivna vänner och beundrare. På 1840-talet tycks C.O. Rosenius har lagt i dagen en viss reservation gentemot Fjellstedt, men det dröjde inte länge förrän de två var förenade i ett gott samarbete. När P.P. Waldenström 1872, några år efter Rosenius död, framträdde med sin nya försoningslära, försvarade den gamle Fjellstedt med övertygelse den luthersk-rosenianska åskådningen. Den gamla åskådningen i försoningsfrågan kommer klart till synes i Fjellstedts predikan i Överum den sjätte söndagen efter trefaldighet 1875. Den publicerades i Nordöstra Smålands missionsblad oktober 1875 och i hans 1877 utgivna skrift Vad lärer Bibeln om försoningen? Fjellstedt var den stora missionshärolden. I vårt land har ingen så som han lyckats att tända intresset för evangeliets utbredande bland icke-kristna folk. Men han stod även som en av de främsta banerförarna för den inre missionen under 1800-talet. Så det var alltså lite om Peter Fjellstedt, han som här idag ska få vara lite av vår bibellärare. Och nu kommer jag alltså att läsa Fjellstedts bibel med förklaringar i det här bibelavsnittet, 1 Petrus brev 4, vers 7-11. Ja, vers 7-11 ska det vara. Och det betyder alltså att det blir lite bibel i väldigt gammal översättning, men också en kommentar då som ibland kan vara lite gammal svensk. Men jag har försökt att snitsa till det så att det inte ska låta allt för obegripligt. Men låt oss titta lite på vad Fjellstedt skriver. Vers 7. Men nu närmar sig änden på allting. Så var nu nyktra och vakande till att bedja. Och Fjellstedt skriver. Änden på allting, nämligen Herrens återkomst till att döma levande och döda, närmar sig. Den är i annalkande. Därför bör alla kristna, inte bara lekamligen utan också andligen, vara rätt nyktra och vakande till att bedja. Och vi har läst om det här tidigare i första Petrus brev. Första Petrus brev 1 och 3. Spänn därför bältet om livet, var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr när ni var okunniga. Så här kommer det här, var vakna, var nyktra. Och det här betyder egentligen att vara alert, vara redo att röra er kvickt. Spänn därför bältet om livet. Alltså, romarna hade långa skjortor som gjorde det ganska svårt att röra sig snabbt. Så därför så band man upp den långskjortan kring livet och fäste den med ett bälte så att man fick någonting som i våra dagar skulle kanske se ut som moderna shorts. Och på så vis kunde man röra sig väldigt snabbt. Så när det står spänn därför i bältet om livet, var vakna. Så står det helt enkelt, var alerta. Var beredda på att röra er snabbt. Och bli inte dåsiga. Petrus talar också om vaksamhet och nykterhet. Nej förlåt, Paulus. Och det kan vi läsa om i första Thessalonikerbrevet 5 och 8. Men ni bröder lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. Där har du de där två orden igen. De som sover, de sover om natten. Och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra. Iförda tron och kärleken som rustning. Och hoppet om frälsning som hjälm. Och jag tar ett till ord ifrån Paulus. Första Korintierbrevet 14 om att vara nykter, vaken och förståndig. För det handlar alltså om att vara av gott omdöme, att ha ett gott omdöme och vara förståndig. Första Korintierbrevet 14 och 15. Vad innebär då detta? Jo, jag vill be i anden, men jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden, men jag vill också lovsjunga med förståndet. Om du tackar Gud i anden, hur ska då den oinvigde kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger. Här har vi alltså tre bibelord som tydligt uppmanar oss till andlig vaksamhet och alerthet. Och då skriver Fjällstedt så här. Till denna nykterhet är nödvändigt att icke blott undfly allt överflöd i mat och dryck, sinnliga njutningar och förströelser, fåfängliga tankar och ängsliga omsorger, utan också att ta emot olja för troslampan och ha lampan brinnande. Till den rätta andliga nykterheten kan inte finnas utan fortfarande upplysning av Herrens ande. Och därtill behövs ett flitigt bruk av Guds ord under vako och bön. Så skriver Fjällstedt alltså. Anden och ordet, vakan och bönen. Inte bara hålla sig nykter fysiskt utan hålla sig anden, hålla sig andligt nykter. Så poängen är alltså. Tiden är kort för oss alla. Prioritera rätt. Prioritera bön. Och bönen ska vara nykter och vaksam. Så kommer vers 8. Men över allting, ha en brinnande kärlek inbördes. Ty kärleken skyler också all överträdelse. Och här anför Fjällstedt ett par ytterligare bibelord från Ordspråksboken 10 och 12. Hat uppväcker trätor. Kärlek skyler allt som är brutet. Och i Jakobsbrev 5 och 19. Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon återför honom, så ska han veta att den som återför en syndare från hans villoväg räddar hans själ från döden och överskyler många synder. Och så här skriver Fjällstedt i sin kommentar. Och här citerar han också Martin Luther. Lyssna noga ska ni få höra. Kärleken till nästan står i omedelbar förening med nykterheten, vaksamheten och bönen. Och är förenad med tron, lika som lågan med elden. Det här är intressant. Kärleken är förenad med tron. Lika som lågan med elden. Smaka på det uttrycket. Låter man kärleken förkolna så slocknar även tron. Även synder och överträdelser hos vår nästa gör det icke tillåtligt för oss att vara kärlekslösa emot vår nästa. Men att överskyla överträdelsen, betyder ingalunda att man ska försvara det onda. Och så citerar Fjellstedt Luther: överskylandet är sagt i förhållande till nästan, inte i förhållande till Gud. Synden kan för Gud ingen överskyla, utom tron. Men min kärlek skyler min nästas synd, och liksom Gud skyler min synd med sin kärlek när jag tror, så ska jag också skyla min nästas synd. Det här är väldigt viktigt. Att skyla, att kärleken överskyler en myckenhet med synd, betyder inte att vi försvarar det onda eller att vi på något vis tycker att det är okej att människor syndar. Men det handlar om att man inte lägger sten på börda, man strör inte salt i såren, man exponerar inte den som har misslyckats, utan man går in och beskyddar personen med sin kärlek, för att personen i sin tur ska söka försoning med Gud i sin synd. Det finns en jättestark och gripande bild av det här i första Mosebok 9, när Noa gjorde en allvarlig synd. Noa, som vi ganska nyss har talat om i vårt bibelstudium. Noa strandade ju, eller landade med arken på Ararat. Och sen så gjorde han en ganska allvarlig överträdelse. Vi kan läsa om det i första Mosebok 9:20. Noa, som var åkerbrukare, var den första som anlade en vingård. Men när han drack av vinet blev han berusad och låg blottad i sitt tält. Lägg märke till ordet blottad. Ham, Kanans far, såg sin far naken och berättade det för sina båda bröder som var utanför tältet. Men Sem och Jafet tog en mantel och la den på sina axlar, gick baklänges in och täckte över sin fars nakna kropp. De vände bort ansiktet så att de inte såg sin fars nakenhet. När Noa vaknade upp ur ruset och fick veta vad hans yngste son hade gjort honom, sade han: förbannad vare Kanan, en slavars slav ska han vara åt sina bröder. Han sade vidare: välsignad vare Herren, Sems Gud, och Kanan ska vara hans slav. Gud ska utvidga Jafet, han ska bo i Sems tält, och Kanan ska vara deras slav. Här ser vi samma sak alltså. Noa har skämt ut sig. Han har blottat sig i synd. Men Sem och Jafet går in alltså och täcker över honom och överskyler honom. Kanan gör tvärtom. Han talar vitt och brett om och pappas synder och liksom skämmer ut honom offentligt. Men Sem och Ham, de väljer att överskyla Noas fruktansvärda belägenhet med sin omsorg. Det är en stark bild av hur vi ska förhålla oss till människor som misslyckas. Vi ska inte basunera ut deras misslyckande, utan vår kärlek ska in och skyla över nakenheten. Och det finns väldigt välsignelse med det, utan att för den skull försvara synden. Det här med att överskyla, ordet överskyl, det hör nästan alltid samman med förlåtelse i Bibeln. Så det är ett uttryck för förlåtelse. I psalm 32, vers 1, så kan vi läsa: salig är den som har fått sitt brott förlåtet och sin synd övertäckt. Så här, förlåtelse och bli överskyld är samma sak. Så det handlar också om att vi förlåter varandra när vi syndar mot varandra. Vi överskyler varandras synder mot varandra. Det är också en poäng i det vi läser här nu. Och så kommer vers 9. Och det är lite gammaldags svenska, men det står så här: var inbördes varandras härbärgare utan allt knorr. Och knorr betyder utan att klaga, utan att knota, tror jag stod i en gammal översättning också. Och här finns det två extra bibelord med skickade i Fjellstedts kommentar. Hebreerbrevet 13:2: Glöm inte att visa gästfrihet, för genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det. Alltså var inbördes varandras härbärgare, det låter ju väldigt gammalmodigt, var gästfria utan att klaga, står det på modern svenska. Och i Filipperbrevet 2:14, gör allt utan att klaga och tveka. Och så här säger Fjällstedt. Att kristna gärna skulle vara gästvänliga och herbergera varandra, och att detta ska ske utan knorr eller knot, föreskrivs i Guds ord på många ställen. Och därvid bör särskilt märkas hur nödvändigt det är för rika och förnäma som kommit till tro på Kristus, att de gärna och med kärlek är mottaga och herbergera ringa och fattiga bröder. Måhända visar det sig snart att dessa bröder är då ännu rikare och förnämare. Alltså med tanke på änglarna. Och det här är viktiga ord i våra tider av främlingsfientlighet och flyktingströmmar. Visa gästfrihet. För genom gästfrihet har några fått änglar till gäster. Ni vet att Sodoms värsta synd var egentligen inte sexuell omoral, utan bristen på gästvänlighet. Och det kunde kosta beduiner och kringresande livet på den tiden i ökenklimatet. Och så kommer vers 10 där det står så här. Var tjänstaktiga inbördes, var och en med den gåva som han har fått, så som goda den margfaldiga Guds nåds skaffare. Det där är så gammaldags svenska, så till och med jag tycker att det låter konstigt. Goda den margfaldiga Guds nåds skaffare. Jag hade aldrig hört det ordet tidigare. Margfaldig. Och till och med i Svenska Akademins ordlista så står det att det är ett ålderdomligt uttryck. Margfaldig betyder helt enkelt mångfaldig, mångfacetterad. Och skaffare betyder förvaltare. Som förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Och här kan vi läsa om att vara tjänstvillig mot varandra som kristna och tjäna varandra. Ordspråksboken 3:27. Neka inte den behövande din hjälp när det står i din makt att ge den. Säg inte till din medmänniska, kom tillbaka senare, imorgon ska jag ge dig, fastän du kunde hjälpa genast. Och så här skriver Fjällstedt. Både naturens och nådens och det timliga livets gåvor är mångfaldiga och på ganska olika sätt utdelade eller fördelade. Därför är böra de trogna vara angelägna att tjäna varandra inbördes med de gåvor som de har fått och befinna att de är skaffare eller förvaltare av Guds gåvor, vilka alla är förlänade av idel nåd till att med dem tjäna sin nästa, men också att för dem göra räkenskap. Så det här är väldigt viktigt. Att tjäna varandra inbördes. Att se att det vi har fått är för gemenskapens och församlingens uppbyggelse. Så kommer den sista meningen och den sista kommentaren från prästen Peter Fjällstedt. Och det är vers 11. Om någon talar, han talar så som Guds ord. Om någon har ett ämbete, han tjänar så som av den förmåga som Gud ger. På det Gud blir ärad i allting genom Jesus Kristus. Vilken vare ära och våld är vinnerligen. Amen. Och det här är intressant. Jag hade ingen aning om att ordet våld är en gammal form för välde. Alltså att utöva makt. Men det är precis vad man gör när man utövar våld gentemot varandra. Men här är alltså ordet våld i positiv bemärkelse. Jesus tillhör ära och välde. Ära och våld är vinnerligen. Amen. Och här har Fjällstedt andragit Romarbrevet 12:6. Som en tilläggsvers. Om någon talar, talar han som Guds ord. Om någon tjänar, må han tjäna efter den förmåga Gud ger. Och det står så här i Romarbrevet 12:6. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Här kan vi göra två små kommentarer. För det första, att profetera i överensstämmelse med tron. Att profetera betyder inte att bara ta emot omedelbar inspiration, utan att förkunna eller att tolka. Det grekiska ordet betyder att tolka. Så när vi tolkar ska vi tolka i överensstämmelse med den bibliska läran. Profetera i överensstämmelse med tron kan också översättas att tolka i enlighet med biblisk lära. Att inte tolka utöver vad Bibeln säger. Och så att dela ut gåvor utan baktankar. Det betyder inte att man inte får baka och dela ut bröd. Utan det betyder att man ska inte ha någon egen vinning i baktanken när man ger, utan man ska ge hängiven. Och så här skriver då Fjällstedt med tanke på den här versen. Om någon talar i församlingen eller med någon enskild i andliga ting, så får det inte ske efter egna tankar och gissningar, utan som Guds ord lär. Den som har ett tjänarämbete eller ett diakonämbete eller vad ämbete i församling det än må vara, bör därute tjäna med den förmåga som Gud giver. Lägg märke till detta. Icke blott med den förmåga han själv har, utan han ska be om vishet, nåd och kraft. Ty det är Gud som giver och vill fortsätta att giva. Förmågan ska man utbedja sig samt använda den på att Gud må bli ärad. Och så skriver Fjällstedt, våld, det vill säga välde eller makt. Allt vad de trogna göra ska gå ut på att tjäna honom i vilkens rike de är upptagna. För att giva honom äran så som han också har lärt oss. Riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Till bönen och arbetet hör lov och tacksägelse. Och så kommer det sista bibelordet som Fjällstedt lyfter fram. Kolosserbrevet 3:15. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Så här får vi alltså ta del av dessa viktiga och dyrbara bibelkommentarer som faktiskt upplevs som väldigt aktuella, som väldigt relevanta, ja, faktiskt moderna. Så nu när vi har lyssnat på Peter Fjällstedts gamla förklaringar till Bibeln, låt oss då bara läsa bibelordet återigen och se om vi nu upplever fler associationer och känner ett större djup i det vi har fått höra. Så här skrev alltså Petrus. Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni visa uthållig kärlek till varandra. För kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Och till det har vi inte svårt att säga amen. Fader, vi ber att du ska lägga detta ord djupt i våra hjärtan. Gör oss kloka, gör oss nyktra, gör oss bedjande och gör oss kärleksfulla, gästfria. Och lös oss från allt gnäll och all klagan. Ge oss nåd att kunna tjäna varandra och se de gåvor du har lagt ner i våra liv. Jag ber att vårt ord alltid ska vara i överensstämmelse med ditt ord. Och låt oss få mer kraft av dig till att tjäna. Och låt det bli bevisligen så att kraften kommer från dig. För att du ska bli ärad i allt. Vi prisar och lovar och upphöjer och välsignar ditt heliga namn. För att vi får tillhöra och tjäna dig som dina barn och som dina lärjungar. I Jesu namn. Amen.